Jag har ett starkt minne från när jag var ungefär 6 år gammal. Jag var sommarbarn på Donsö, västkusten. Och jag fångade krabbor med hjälp av klädnypa. Satt fast en liten mussla längst fram. Jag låg på den här solvarma bryggan. Tittade ner i havet. Det var som ett genomskinligt förstoringsglas. Jag kunde se allting. Och så insåg jag för några år sedan att mina barn, de har aldrig ens varit på västkusten. Nej, eller hur? Man kände din brist. Det måste åtgärdas. Så vi bokade ett vandrarhem på Smögen och åkte dit. Det är gulligt, det är pittoreskt. Vi får ett litet rum. Alla fyra sover där i våningssängar. Det är perfekt. Klockan 3 på natten kommer in 2 fotbollslag. De har vunnit sina matcher. De är glada. De slänger i dörrar, de öppnar skåp, de springer fram och tillbaka. De ropar tjalalalala. Och jag är så arg och irriterad och tänker på mina stackars barn. Tänk om de ska vakna. Sanningen är ju att de sover ju jättegott. Jag ligger där och fantiserar hur jag liksom ska täcka de här väggarna. De är lika tjocka som sushiblad. Som sån här tunt rispapper. Man hör precis vad som sker i de andra rummen. Och det börjar så att jag börjar fantisera om tjocka mattor och hur jag ska täcka över det. Sen, ju längre tiden går, de fortsätter att sjunga och skråla, desto mer börjar mina fantasier gå in i den här sorten. Googla barnskrik på YouTube som jag kan sätta på högsta volym på min telefon och trycka mot sushiväggen klockan 6 i morgon bitti när de sover. Och så ligger jag där i min säng. Och så plötsligt så hör jag som en röst, en tanke, som en inbjudan. Och den är lika klar som det där vattnet på västkusten. Att leva med mig är att leva med tunna väggar, säger Gud. Vill du leva med mig med tunna väggar till det som skrålar, det som låter, det som stör i världen? Självklart ska man inte komma in och skråla klockan 3 på natten. Men det finns någonting där, en inbjudan till att orka och våga leva nära det som stör i världen. Det enkla kärleksbudet, att älska sin nästa som sig själv, det är inte alltid så enkelt. Speciellt inte när din nästa är 20 stycken tonårskillar. Som är höga på att de har vunnit sin fotbollsmatch. Idag kommer vi att hålla oss nära en text från Matteus evangeliet. En text som många predikanter antingen duckar för eller använder slarvigt. Och jag är skyldig till båda sakerna. Jag har tillhört båda de grupperna. Och jag trodde faktiskt också att jag visste vad den här texten handlade om tills jag började studera lite djupare och grävde lite mer. En viktig sak som jag hade fått helt om bakfoten. Och det är kul som teolog att bli överraskad av någonting. Låt oss gå till Matteus 25. Matteus 25 och 31. Jesus, han har samlat sina lärjungar omkring sig. Och så berättar han om när människosonen kommer i härlighet. Och när han säger människosonen så menar han sig själv. Människosonen kommer komma i härlighet med alla sina änglar och kommer sitta på härlighetens tron. Och alla folk kommer att samlas inför honom. Och han kommer att skilja på människorna som herden skiljer mellan fåren och getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Och sen så kommer han säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Vers 35. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och då kommer de rättfärdiga och frågar: Herre, när såg vi dig hungrig? Jag gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka. När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska då svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och sen så fortsätter ju den här texten med en spegelbild. Berättar om när textens jag var hungrig men inte fick någonting att äta. De var törstig och inte fick någonting att dricka. Och de ställer sig lika frågande: men när har vi sett dig i fängelse och inte gått och besökt dig? Och historiskt sett så har ju den här texten gett upphov till mycket frågor och ängslan och oro och sömlösa nötter hos kristna som andlöst liksom har frågat sig så här: vem är jag? Är jag ett får? Är jag en get? Och idag så använder vi ofta den här texten för att ge oss motivation för oss som kristna att engagera oss för utsatta människor. Det som vi gör för de törstiga, de hungriga, de som sitter i fängelse, det gör vi också för människosonen, för Jesus Kristus. Det finns en tolkningsknäckfråga i den här texten. Ett uttryck. Och hur man förstår det, det kommer att påverka tolkningen av allt annat. Och det är vers 40. När Jesus säger: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Dessa minsta som är mina bröder, vilka är det egentligen? Tolkningsalternativen i kyrkohistorien faller i tre grupper, eller fack kan man säga. I den första gruppen så säger man att de här, de minsta som är mina bröder, det är apostlar och missionärer. Apostlarna och missionärerna, det är de Jesus pratar om. I den andra gruppen så tolkar man det så som vi oftast hör idag, att det här handlar om alla människor som är hungriga eller hemlösa, som har behov av något slag. I den tredje gruppen så tolkar man det som att dessa minsta som är mina bröder är Jesu lärjungar, efterföljare, de som kallar sig kristna. Det är de som är dessa minsta som är mina bröder. Och där måste vi fråga oss, vilken är den mest troliga tolkningen? Ofta brukar man ju då gå till de andra evangelierna, men det kan vi inte göra här. Den här texten finns bara i Matteus. Men det vi kan göra är att titta på hur Matteus använder just det här, mina bröder och dessa små, i andra sammanhang. Vilka syftar han på då när han pratar om det? Till exempel när Jesus har uppstått och så säger han till kvinnorna i Matteus 28:10 så här: var inte rädda, gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Eller i Matteus 10:42 när Jesus säger så här: och den som ger bara så mycket som en bägare med friskt vatten åt en av dessa små, därför att det är en lärjunge. Sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Om vi jämför med de texterna så verkar det som att det är lärjungarna han pratar om. Men det kan inte stämma, tänker jag. Det stämmer inte, för att jag alltid hört att den här texten skulle tolkas att det är vi som ska identifiera oss med alla folk. De som har visat omsorg eller inte har gjort det. Det kan väl inte vara vi kristna som är dessa minsta. För att det skulle ju betyda i så fall att folken är de som inte är troende och att de kommer att dömas utifrån hur de har behandlat kyrkan, de troende, lärjungarna och kristna. Och det skulle också betyda att Jesus säger att han talar om oss när han beskriver de som törstar, de som hungrar, de som lever i hemlöshet eller i fängelse. Det skulle betyda att vi ska identifiera oss med de som får hjälp snarare än de som ger hjälp. Det är lite ovant. Det känns lite svårt. Ofta gör man, när man ska försöka få komma fram till den mest rimliga tolkningen, då försöker man se på, men de som först hörde det här eller de som först läste Matteus evangelium, hur skulle det ha landat hos dem? Vem skulle de ha identifierat sig med? Och Jesus talar ju väldigt tydligt till sina lärjungar. Det börjar redan i kapitel 24 och 3. Jesus sitter där på Oljeberget ensam med sina lärjungar. Och strax innan så har Jesus sagt till dem så här: då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Så för lärjungarna själva så är det inte så svårt att se sig som dessa mina minsta. De som kommer att bli plågade, kastade i fängelse, hatade, förföljda. Vilket betyder att de förlorar sitt jobb. Vilket betyder att de har svårt att få mat till sig själva och sin familj. Och de som först hörde Matteus evangeliet, hur tolkar de orden? Hur landar det här hos dem? Evangeliet skrevs antagligen någon gång där mellan 75 till 85 efter Kristus. Och då befanns ju den första församlingen i en kristid. Därför att de också har blivit förföljda. De är ovissa och de får betala ett väldigt högt pris för sin tro. De blir kastade i fängelse. Så för dem ligger det också närmare till hands att de identifierar sig med: vi är de minsta bröderna. Och det är det vi får fundera på. Vad händer om det är så att när Jesus säger dessa minsta som är mina bröder och mina systrar, mina syskon, då är det oss lärjungar som Jesus menar. Och i så fall har ju syftet med hela den här domsvisionen inte främst varit att se till att vi kristna bryr oss om våra medmänniskor, utan syftet var att orden skulle ge tröst, skulle ge hopp, skulle ge mod till lärjungarna genom att berätta för dem att Jesus är där med dem. Han identifierar sig med vilka de är. Men vänta lite nu, här säger ni, Åsa, det här kan inte stämma. Alltså då, det låter som att Jesus bara bryr sig om de som tillhör honom. Alla andra då? Omsorgen om alla de fattiga. Alltså alla utsatta, det vet vi ju. Det är ett viktigt bud för oss som är kristna. Ja, det stämmer. Så är det. Det finns ingen motsats här. Och när jag forskar på det här och så kom jag och läste texten av den brittiska teologen N.T. Wright, som jag tack och lov upptäckte delar samma tolkning som jag själv hade. Så underbart, eller hur? När man möter någon som tolkar som han själv. Och då skriver han apropå det här att våran omsorg som kristna om de fattiga, om de utsatta, det är någonting som Jesus mer eller mindre tar för givet. Han behöver inte ens säga det. Det är någonting så självklart att vi som kristna ska bry oss om utsatta människor. Men det är inte det som den här scenen handlar om. Den här berättelsen. Som jag brukar säga till mina studenter. Jag är lärare på en teologisk skola som heter ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Där undervisar jag i homiletik och predikan och praktisk teologi. Och då brukar jag ibland säga till mina studenter så här, att ibland så predikar vi helt rätt teologi från helt fel texter. Så för tydlighetens skull, så att ingen går härifrån nu med någon annan konstig tolkning, så vill jag verkligen betona, den här texten och tolkningen ska inte leda oss till en teologi som säger åh, vi ska ta hand om de kristna först och sen alla andra. Utan nyckeln till den här texten för oss som är troende, det är vad den säger om Jesus. Och när vi kommer från det här hållet och kan höra vad han säger, så är det häpnadsväckande. Därför att Jesus säger, ni är jag. Och jag är ni. När Paulus blir upphunnen på vägen och han hör en röst som säger, varför förföljer du mig? Och han bara, men jag förföljer inte dig. Jag förföljer bara de kristna. Ja, för Jesus är identifikationen så djup. Ni är jag och jag är ni. Gud älskar sin nästa som sig själv. Joe Velasco var en väldigt framgångsrik affärsman som bodde i Manila på Filippinerna. Han var gift, han hade 4 barn. Och han och hans fru tyckte att barnen var kinkiga med sin mat och bortskämda. Om de bara kunde fatta hur många barn som skulle vara tacksamma över att få äta det som de fick äta. Man känner igen sig som förälder. Och den här affärsmannen, Joey, han tyckte också om att måla. Det var det han ville göra på fritiden. Och en dag så bestämde han sig för att han skulle måla en stor tavla som han skulle sätta upp i köket och som skulle få hans barn att bli tacksamma. Och för att få motiv till den här tavlan så gick han till slummen i Manila. Till fattiga barn. Han bjöd dem på nudlar och han tog kort på dem. Och så kom han hem och så målade han av dem. Och så satte han upp det som den här uppfordrande appellen för att få sina barn att bli tacksamma. Han kallade det för hoppets måltid. Och den här tavlan fick väldigt stor uppmärksamhet. Fler och fler människor ville se den, ville kolla och titta på den. Olika organisationer ville använda den för att människor skulle ge pengar till deras arbete i slummen. Men Joey själv, han blev mer och mer obekväm. Vilket förstärktes av att hans barn som satt och såg på den här tavlan frågade honom, pappa, vilka är de här barnen? Vad kan du berätta om dem? Och han insåg att han hade ingen aning. Han visste ingenting om de här barnen. Han fick dåligt samvete för att han hade utnyttjat dem. Att han egentligen inte hade haft något intresse av att lära känna dem eller visa dem den kärlek som den här bilden handlar om. Och så kände jag måste bara hitta de här barnen. Så han tog sina foton och så gav han sig ut i slummen tillbaka igen och frågade runt. Och han hittade vartenda barn på tavlan och började fråga, vad är din berättelse? Varifrån kommer du? Vad har hänt dig? Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Men det slutade inte där. Den här tavlan fortsatte att tala till honom på ett ännu djupare plan. Den började tala till honom själv om hans brist, om hans hunger, om hans andliga fattigdom. Om hans egen djupa längtan efter att få sitta där vid bordet med Jesus. Och den börjar tala till honom om hans eget behov av att möta barmhärtighet. Och så blev han själv inte den han trodde som han skulle vara, som gick dit för att ge barnen mat. Han blev också ett av barnen som satt kring bordet. Dessa minsta som är mina bröder och systrar. Jag kommer ihåg vad en klok äldre kvinna sa i min församling, Philadelphia kyrkan i Örebro, när vi skulle starta upp ett diakonalt arbete som heter Hoppcentralen, som riktar sig till utsatta människor på olika sätt. Och då sa hon så här: ja, jag tror att flyktingarna behöver oss. Men jag tror också att det vi inte ser, det är att vi behöver dem. Och de där orden följde med oss in i arbetet. Och jag har funderat mycket på det. Nöden som finns i världen. Här i kvarteret bredvid. Det är överväldigande när vi kommer nära. Om vi inte bygger murar utan orkar leva med tunna väggar. Och jag tror att just därför så är det så avgörande och viktigt att våran omsorg om utsatta människor, kyrkans diakoni, våra hjälpande händer, våra matkassar, vårt stöd, att det har sin början i och att det hämtar sin kraft ifrån Guds djupa identifikation med oss. Först är vi de som är behövande och sen kan vi hjälpa andra. Först måste vi inse att det är vi som behöver barmhärtighet. Sen kan vi ge vidare den barmhärtigheten som vi har fått ta emot. Först behöver vi se våran egna andliga fattigdom. Och sen kan vi ödmjukt och utan att hålla fast i någonting, utan att begära tacksamhet, frikostigt, generöst, ge vidare bara det som vi har fått. Det här har vi fått. Vi vill ge det vidare. Det enkla kärleksbudet. Som Johannes skriver i ett av sina brev, första Johannesbrevet 4 och 11. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Att leva tillsammans med Gud, det är att leva med tunna väggar, sushi-tunna. Men det är där som Gud finns, möter oss och säger: jag är du och du är jag. Så djupt går Guds kärlek till oss. Och Herre, vi vill tacka dig för det. Att vi får vara dessa minsta, dina systrar, dina bröder. Att du inte gör någon uppdelning. Att vi är du och det som människor gör för församlingen och möter dessa minsta, det är det som vi gör för dig. Och Herre, du vet hur lätt det är att vilja skydda sig från det som sker i världen. Alla som brötar omkring och sjunger tjalalalala. Allt som stör och skapar oro. Våran impuls att bygga murar. att madrasera våran kyrka. Men vi skulle vilja be om mod och kärlek. Att orka och vilja leva med tunna väggar. Så att vi ser nöden i våra egna liv och i världen omkring oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.